I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har liksom nosat på ett antal olika verk för att jag har helt enkelt inte hunnit. Och det är tråkigt men sant. Jag har läst Haggan då, som jag pratade om för ett par veckor sedan. Och du vet, Haggan.
Haggan av Aseberg, så är så.
Ja, precis.
Precis.
I alla fall, ja. Och fasen, Peppe, jag kände liksom bara att hon tappade mig. Åse tappade mig. Alltså först så hade hon mig i sin lilla feministhand och liksom bara brakade på där.
Smekte dig med hår.
Ja, eller snarare slog mig på käften på ett härligt sätt. Och liksom, hela premissen för den här boken är ju en kvinna som, det vill säga hon själv, författarjaget, som ligger med en gift man som hon är kär i. Hon skiljer sig, han skiljer sig inte. Hon tycker att han är ett vider som sviker henne, och sen så i raseri så talar hon om att nu får det fan vara slut med silkesvantarna för de här karjävlarna. Och det är ju härligt uppfriskande på sitt sätt. Men sen började, så det är liksom en massa rants och det är jäkligt oredigerat och sådär. Och efter ett tag så blir det lite så här, jag vet inte, kan vi inte det här nu? Och sen så blir det också, om man nu ska jämföra med Nuckan, det är förstås två helt olika böcker och så, men det finns liksom inte empati. Hela grejen med Haggan är att hon inte har empati. Hon är, alla kan dra åt helvete, i princip också hennes barn nästan, för de är så jävla jobbiga. Och så kan man väl känna, men hon uttrycker sig så otroligt föraktfullt om den här mannens äkta hälft då, som han har bedragit då när hon skriver boken i några år med henne själv och kanske med andra. Och liksom, det är så nedlåtande kring den här kvinnan som enligt författarjaget lever ett fejkat liv. Hon låtsas bara, hon har en fasad, hon kan inte knulla ordentligt, hon kan inte leva ordentligt, hon kan inte liksom vara äkta. Och allt det här är förstås bara ett uttryck för hur sviken och ledsen hon känner sig. Och arg hon är på den här mannen. Men i och med att hon älskar honom fortfarande, även om hon också hatar honom, så för hans svek då, så är det som att det sipprar över på den här frun då förstås. Men det är ju för fan han som har bedragit sin fru. Och författarjaget kan ju omöjligen veta allt som går. Man kan ju inte veta vad som pågår i folks relationer.
Fan, vet du vad hon är? Hon är ju faktiskt en, Haggan är det här Gone Girls, The Cool Girl.
Ja, exakt. Tack, det var precis det.
Jag, jag är inte som alla andra kvinnor. Jag är speciell och jag är rolig och jag är bra på att knulla. Och jag kan fixa grejer själv.
Och jag kan supa och jag kan, precis, exakt. Jag kan mecka ihop.
För mig. Jag är som en man, men jag är en kvinna. Jag är, ja, precis. Och alla andra kvinnor är... Ja, men, och speciellt den här kvinnan är liksom lite dumma och tafatta och feminina, för det feminina är lite sämre än det maskulina.
Ja, och löjliga, och, de är så jävla löjliga som bryr sig om liksom, hudkrämer och inredning, ja. Och parties eller vad det nu var som då den här.
Aha, fan ger det, vilken bra analys, för det håller jag helt med om, för det är ju verkligen precis som hon utgör sig, hon är den speciella, och jag tror att jag förfördes ju av att men den här vreden som den skrevs i, för det känns verkligen som den är skriven på en väldigt kort tid där hon bara liksom har spytt ur sig. Jag tycker det finns någonting charmerande i att den inte är så tillrättalagd, men det är sant som du säger att det kanske är problemet med att den är skriven så här, så är den finns det liksom ingen analys, eller det finns liksom kanske ingen djup i den.
Nej, exakt, den är inte så mångbottnad, det är väldigt svartvitt, och hon är sköna tjejen, stereotypen jaget då, och den bedragna frun är liksom den bedragna frun helt enkelt, som är tråkig.
Ja, men hon symboliserar den tråkiga kvinnan, som hon får liksom vara motpolen för att lyfta fram Haggan som speciell och feministisk och liksom åtråvärd och smart, så då måste ju finnas en motpol, och då blir det den tråkiga hustrun som går i sitt stora hus och rättar till tavlor på väggarna ifall de hänger snett.
Mm. Och det är så jävla sorgligt någonstans. Ponera att alla kvinnor som blir bedragna är patetiska losers då, enligt Haggan. Men då är ju Haggan också en patetisk loser, eftersom mannen sviker ju henne också. Och ljuger ju också, för han säger att han ska lämna sin fru och han snackar skit om henne och så vidare.
Han väljer ju frun hela tiden. Ja.
Är inte mannen en patetisk loser då i så fall? Om någon måste vara det i det här dramat. Han kanske också bara en människa, vem vet. Men liksom, det känns så missriktat om det här ska vara en feministisk uppgörelse.
Ja, det är sant. Det är ju, alltså, bara för att man är feminist behöver man inte vara kompis med alla andra kvinnor i hela världen. Men att systematiskt tycka att kvinnor är dumma för att de råkar vara gifta med den mannen man är kär i, det är ju liksom...
Och sen att det på något sätt blir någon slags överförd skuld, att det liksom är den här bedragna kvinnans fel då på något sätt. Så hon liksom snärjer in honom i det här äktenskapen med någon slags skam och skuldbeläggning och tårfyllda ögon och för fan vad patetiskt.
Han vill egentligen lämna henne, men han kan inte för
hon blir så ledsen.
Det handlar ju bara om att, men herregud, han vill ju äta kakan och ha den kvar. För han får det. Han får ju båda världarna uppenbarligen. Också för att Haggan låter honom göra det.
Precis, så alla står vi där liksom lika bedragna som kvinna betraktat av den här killen då.
Men hör du, vad tycker du om själva liksom kvaliteten på texten?
Jag tycker att den är väldigt ojämn. Den är ju under stundom rolig och rapp och briljant, och hon skriver ju jävligt bra, och ibland är den liksom bara ranting, bara liksom blogginläggs rant eller vad man ska säga.
Många upprepningar och
ja, och sen är det ju för sig lite kul att det blir så här meta. Jo, hon skriver så här, jo men jag och den här som hon kallar Vincent då i boken, älskaren, vi hade det här storslagna romanprojektet eller fotobok eller vad de skulle skriva, för han var fotograf. Ja. För boken. Och sen så fick vi liksom inte ihop det då, och sen så tog det slut, och därför så har jag bränt hela mitt förskott och måste producera en bok, och det blir den här boken, och det kanske är ett kul grepp, men som läsare sitter man där och bara, jaha, det här var bara någon slags jävla desperat liksom, du vet,
ja, precis. Det är som att säga, du tar inte på allvar, här tar jag flera timmar för att läsa det här, någonting som du inte tar på allvar, ja men det kanske också faller inom ramen för det här, att jag är så cool. Så att jag bara sitter ihop en bok.
Jag har inte pluggat inför tentan, så jag laddar ner något liksom och kopierar av det. Och här är det så. Men då blir man ju bara så, men fuck you. Jag vill läsa något som du verkligen har ägnat dig åt.
Ja, det känns också väldigt fegt att inte ta sin egen text på allvar.
Särskilt om det nu ska vara så rasande och äkta. Och liksom... alfahona artad och allt det här, att liksom det här jag är Medusa, jag är liksom den här, vad ska man säga, stereotypen kring den här häxan som är så här allom, ser allt, äger allt liksom, ja, dödar allt. Jag är som, hon har massa metaforer, typ så här olika, ja, så här spindlar som äter, ligger med sina hanar och sen ligger jag väl inte spindlar, hon parar sig.
Älskar
med du sina små hanar och sen käkar de upp dem. Ja, och då blir det lite så här, jaha, men då ska det inte vara ett havsverk, då ska det vara ett jävligt iskallt, briljant, liksom skarpslipat verk, tycker jag. För hon har ju den förmågan, hon kan ju skriva så. Det kanske kommer en uppföljning på Haggan.
Ja, vad ska den heta då?
Vi lämnar det. Jo, men vet du vad det ska heta? Jag efterlyser här med att någon skriver en bok som heter Bitchen, som handlar om kvinnlig...
Det är Tone Schunnesson som skriver den då.
Ja, och den ska handla om kvinnlig ilska. Jag funderar fan på att skriva den själv. Om kvinnlig ilska. Jag är ju ganska arg av mig, som alla vet som känner mig. Eller jag har ett temperament. Jag är inte arg av mig, men jag kan bli arg snabbt ibland. Och det är ju jättedumt när man är kvinna och har ett sånt temperament.
Fast vet du vad, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att någon får visa vägen. Du får kanske ta törnarna då, men vi kan ju inte fortsättningsvis hålla på så här att kvinnor inte får bli arga för då är de hysteriska. Utan,
kvinnor... eller bitchar, så att det är det jag menar. Precis. Man kan reclaima ordet bitch, bitchen.
Så, ju fler kvinnor som är arga offentligt banar ju vägen liksom för att det är helt normalt. Det är liksom inget konstigt med det. Så att ut med vreden bara, tycker jag.
Ja, någon får ta den här stafettpinnen, för just nu så...
Just nu är du glad.
Just nu är jag glad, exakt. Just nu är jag stressad men glad. Vad har du läst då?
Jag har faktiskt läst en massa, men jag skulle tala om en podcast som jag lyssnar på. För det här avsnittet gör vi i samarbete med RSFU. Och de har gett ut 3 podcaster som är producerade av författaren Maria Sveland. Och jag vet att både du och jag har lyssnat på ett av de här avsnitten än så länge. Vi kommer att lyssna på de 2 andra också. De handlar alla om prostitution. En handlar om EU-immigranter som är väldigt utsatta för människohandel. Och en handlar om ensamkommande som säljer sex för att överhuvudtaget få tak över huvudet. Och en handlar om nigerianska kvinnor som skräms in i prostitution genom voodoo-ritualer. Och den vi har lyssnat på handlar om ensamkommande pojkar som säljer sex för att överhuvudtaget klara livhanken i Sverige. Och det var en otroligt välproducerad men så sorglig dokumentärbord.
Beklämmande. Allt det här med människor som utnyttjar de allra, allra svagaste, som inte har något annat val. Det var så tydligt. Och hur pojkarna pratade om det som sådär, det blir liksom normaliserat. Eller vad ska man göra liksom? Det blir så här.
Ja, men om man får välja att välja det minusgrader ute, ska jag välja att bli utnyttjad för att det kommer att hända, eller ska jag sova i en bil eller liksom ute under bar himmel? Då är det liksom bara att då får man ta det som erbjuds.
Mm. Och sex är en av valutorna då, ifall någon vill ta en över gränsen i lastbil eller så. Då blir det antingen så får du ge personen pengar eller droger eller sexuella tjänster. Det är de 3 som gäller.
Det som jag tyckte var intressant här är att oftast när man snackar om människohandel och prostitution tänker man ju spontant på kvinnor, men eftersom det kommer så många ensamkommande unga, alltså pojkar, alltså tonåringar, så är de också utsatta både av män och av kvinnor. Och jag tyckte det var intressant, för i dokumentären sa de att det finns ju någon slags, som höga populister brukar tala om den här nidbilden av kvinnor som bara hjälper till för att kunna få ligga med unga pojkar. Och det stämmer verkligen inte. Men det finns ju, precis som det finns manliga förövare, finns det ju också kvinnliga förövare som utnyttjar de här pojkarna.
Ja, och det är ju extra sorgligt att den minoritet som utnyttjar barnen då, i det här fallet, och ungdomarna, gör ju så att den majoritet som inte gör det också blir drabbad av det dåliga ryktet, så att säga, och misstankar och så vidare.
Ja, det var en väldigt rör, alltså jobbig. Det var jobbigt att lyssna på den, men viktigt att lyssna på den tycker jag också. Vet du vad jag alltid tänker på? Jag har säkert sagt det 100 gånger i den här podcasten, men Majgull Axel som kom ut med en bok som heter Rosario är död för 20 år sedan säkert. Och där hon skriver om barnprostitution i Asien. Och där skrev hon i förordet att det här är en hemsk bok att läsa, så hemskt att förlagen inte ville ge ut den först. Men det är ändå alltid värre att vara med om det än att veta om det. Så det är nästan vår skyldighet att åtminstone veta om det som händer.
Ja.
Man kan liksom inte hålla för ögon och öron och låtsas att allt är bra, för att allt är inte bra på alla ställen.
Mm. Men man blir ju också, det tänds ju en liten gnista hopp också, eftersom de faktiskt också intervjuar människor som hjälper de här pojkarna, och de är på något ungdomscenter där killarna får hjälp. Men jag tänker ju också så här, vad händer med flickorna då, som inte ens får komma till Sverige, som kanske blir kvar? Det undrar jag också väldigt mycket över.
Nej, fy. Jag har en kompis som jobbar med här i Los Angeles, som jobbar med ensamkommande ungdomar som kommer från Guatemala, Honduras och El Salvador. Och han berättade att för 10 år sedan ungefär så var det bara pojkar som kom, flickorna stannade kvar. Men nu är våldet så, alltså det är så intensivt där, att också kvinnor, eller flickor, det är liksom barn, många av dem som kommer. Och då är det rutin att de äter p-piller innan de börjar den här långa resan över hela Mexiko, eftersom de garanterat kommer att bli våldtagna på vägen. Det liksom goes without saying. Så då äter de p-piller bara för att då blir de åtminstone inte gravida.
Ja, det är helt vansinnigt. Och bara tanken att du är i en sån desperat situation att du hänger liksom en lapp runt halsen på din 10-åring och liksom skickar ut den i världen. Så det, hur illa ställt har man det då?
Nej.
Och liksom, nu får du klara dig, nu är du stor.
Ja, jag tycker det är otroligt fint att RFSU sprider information på det här sättet. Och de här poddarna är som sagt producerade av Maria Sveland, och de finns överallt där poddar finns. Sök bara på RFSU dokumentär så kommer ni att hitta dem.
Jag kan också berätta att jag har börjat lyssna på Agnes Lidbecks senaste roman, som heter Gå förlorad.
Jaha, är det hennes tredje nu den?
Ja, det finns ju romanfigurer i de här böckerna som liksom, de är besläktade med varandra. Man återfinner liksom vissa.
Mm-hmm. Sånt gillar jag väldigt mycket. Det är som en liten blinkning till den trogna, lojala läsaren.
Jag tycker väldigt mycket om den. Hon har läst in den själv också. Nu har jag inte kommit så långt, så att jag tänker att jag ska kanske spara den. Men jag kan rekommendera, den kom ju ut alldeles precis nyligen. Och det är ju inte alltid som en så färsk roman redan finns inläst som ljudbok. Utan ibland får man ju vänta ganska länge. Jag sökte ihjäl mig på Nina Wehes testamente, men jag hittade inte den som ljudbok. Den kanske finns i en annan uppspelare än den jag har just nu. Jag har BookBeat nu, den kanske finns på Storytel eller någonting. Mm.
Men hör du, jag tänkte precis ta upp Nina Wehes testamente, för den är ju så himla bra. Ja, men jag tänkte att du ska faktiskt få lyssna på den. Vi får bara lov att vänta tills det kommer till någon av dina ljudböcker, för jag vill unna dig den här läsupplevelsen eller lyssningsupplevelsen. Men alltså, du vet vad den handlar om. Det handlar om en familj uppe i norra Finland som där ursprungligen hade de 13 barn, men nu har de bara 11. Och pappan är en patriark, en sån här en väldigt oberäknelig. Han är en av de männen som kontrollerar sin omgivning med hotet om vredesutbrott. Och ibland får han dem, andra gånger bara finns han där som en liten påminnelse om att det kan hända när som helst. Och så handlar det om hur de här, och det är en ganska fattig familj, men hur de här barnen liksom, vissa av dem stannar kvar, någon drömmer om att ta över gården, en annan, en som vi följer med, hon är gravid, hon har flyttat ner till Stockholm men åker upp nu för att fira jul. Och en av sönerna är homosexuell, och får vi höra hur han hanterar det här. Det utspelar sig i början av 80-talet. Och det är intressant, för att början av 80-talet är ju inte så otroligt länge sedan. Men uppe i norra Finland så var det ganska, känns det väldigt avlägset jämfört med den levnadsstandard som man har idag. Och det som det sa jag den förra veckan när jag pratade kort om det, men den är så otroligt fint berättad. Den är så speciellt skriven och den är så fint berättad. Nina Wehe har själv liksom berättarrösten, och varje kapitel inleds med en liten förklaring om vad som kommer att hända i kapitlet, och som man blir liksom inlotsad i historien. Väldigt. Ja, men alltså, du vet, man snubblar över en riktigt fin läsupplevelse, hur glad man blir. Det så var det för mig med den här.
Den påminner lite om den här allt jag lärt mig av, eller heter det så, av Tara Westover, som jag pratade om för några veckor sedan också, i det att det är väldigt vad ska man säga, agrart kan man säga det. Men det är långt ute på landet, det känns väldigt, det är också 80-tal, men det känns som att det är liksom 50-tal.
Precis.
Och att just det här att det är en patriark och att våldet är närvarande i varenda ögonblick av de här barnens liv. Alltså i köket, vid matbordet, på gården, vid sysslorna, i skolan, på väg till skolan. Det är liksom alltid det här våldet, fysiska eller psykiska, som någon slags mental taggtråd runt allting.
Ja, men det är så vanligt, så det är också normen. Det finns liksom ingen reflekterar speciellt mycket kring att det ska vara en konstig sak, utan istället så funderar de kring hur man bäst liksom undviker, duckar och glider undan, och liksom, om det går, det går ju absolut inte alltid. Men det är verkligen en helt normal del av livet att utsättas för våld på olika sätt.
Den här Karin Smirnoff, heter hon det? Jag får ner till bror, som jag läste också nyligen. Det är precis samma där, och det är också norra Sverige, tror jag, Västerbotten eller Norrbotten. Så det känns som någon slags... Ibland blir det ju så där att man plockar böcker och tror att det är, man plockar random böcker, men det är ändå, de är ändå på något sätt relaterade till varandra.
Det går som en man går in i olika faser av litteratur.
Det här är våld på landet, dysfunktionella familjenfasen.
Hör du, en positiv grej, jag blir otroligt sugen på karelska piroga med äggsmör. Det är verkligen en finländsk delikatess.
Ja, jag har liksom inte riktigt förstått dess charm, måste jag säga. Men jag kanske inte smakade de mest välgjorda. Kan du baka sådana som en riktig husmor?
Nej, det kan jag verkligen inte. Men jag kanske kan importera sådana från Finland i sommar. Så liksom baka, mosa ihop lite äggsmör. Äggsmör är ju smör och ägg. Alltså.
Det låter som något som till och med jag skulle kunna klara. Alltså när jag säger till barnen att jag ska baka, de ser inte förväntansfulla ut. De ser skräckslagna ut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, det känns som jag liksom, jag går, du vet, man kör bil och så kommer en grön, vad heter det, en grön våg, men det är
grönt, ja, just det, på alla man trafik, bara flowar fram.
Ja. Ja. En sån läs, jag har en läsflow i det, för att nästa bok jag plockar upp efter den här testamentet var Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar, och som jag bara har läst kanske en tredjedel av, och otroligt bra, alltså vilken fin läsupplevelse det också är. Det handlar om tre syskon, de är trillingar. Två systrar och en bror. Och hur de sprids ut i världen. Och vilka, en av dem som vi börjar få följa med är hjärnforskare. Och han är i London. Han jobbar mycket med en apa.
Och, han jobbar mycket med en apa. Det här måste du utveckla.
Han jobbar. De
är det hans chef?
Försöksdjur. De har försöksdjur. Och han har jobbat
med många apor i mitt liv, kan jag tala om.
Han har liksom en av hans uppgifter att rasta den här apan. Jag tycker det är väldigt intressant.
Men de snälla mot apan eller ska man bli ont i magen?
Nej, det ska man inte. De är faktiskt snälla mot apan. Ja, hittills är de snälla mot alla djuren.
Men sen måste du berätta vad den här titeln anspelar på.
Alltså jag vet faktiskt inte. För att jag har faktiskt inte kommit så långt ännu. Men jag vill ge en heads up för att ifall någon... Jag hoppas att såklart du också kan läsa den. Om du vill läsa den så kan jag börja prata mer om det i nästa avsnitt. Men den är skriven med en... Jag vet, den är liksom skriven med en fin glimten i ögat, men väldigt, alltså den är väldigt, alltså den påminner faktiskt lite om Jenny Jägerfelds fanen är Jerka titeln, kommer jag aldrig ihåg.
Blixtrasbraka blända.
Fan, jag skulle intervjua henne på bokmässan och jag hade sån panik, för jag kunde verkligen inte placera de här tre bokstäverna efter varandra. Men alltså hon är ju otroligt duktig. Och det påminner hennes deras humor tycker jag påminner lite varandra.
Ja, men det tycker jag också. Nu har jag faktiskt bara läst Amanda Svenssons debut Hello Dolly och så kanske lite mer i någon uppföljare, men hon är ju jäkligt duktig. Jag tycker faktiskt att de påminner om, alltså stilen påminner om varandra, med Jenny Jägerfeldt som jag älskar också.
Ja, hon är verkligen otroligt duktig. Men jag tänkte ju på dig hela det här liksom, den här första delen som handlar om det här hjärnforskningsinstitutet i London, och jag vet hur besatt du är av hjärnan.
Ja, jag blev supersugen, för du liksom kunde inte hålla, du skickade på WhatsApp så här förtjusta utrop kring hur jävla bra den här boken är. Alltså det känns verkligen som det är rekommendation från hjärtat.
Ja, alltså jag blev otroligt förtjust från början. Det här är också en bok som jag längtar efter att läsa vidare i. Du vet, så att man blir lite irriterad när någon avbryter en eller när man är för trött för att läsa vidare.
Ja, fan vad härligt. Stör mig inte, ja. Liksom.
Nej. Och vet du, ibland går jag in i vissa faser när jag är så otroligt trött på mig själv. Du vet, man bara matar Instagram, matar bloggen, jag. Och jag tycker det absolut skönaste är att, eller det bästa botemedlet mot att bara tänka på sig själv är att läsa en bok. Det är så skönt att liksom frigöra sig från sig själv och liksom, gud vad pretentiöst det här låter, men jag menar faktiskt det.
Ja, och även verkligheten. Det låter också deprimerande, men det är väldigt skönt att frigöra sig från verkligheten. Ja. Och inte då medelst en skärm, för att jag kan också bli rätt stressad över det. Liksom. Ja, men, dyker upp meddelanden och man känner, oj nej, nu måste jag svara på det där, annars är jag en dålig människa. Oj, jag måste komma ihåg och smsa tillbaka den här, eller lägga upp det där, eller vad det är. Jag träffade vår gemensamma vän Nille, apropå det, i helgen.
Är det sant?
Ja.
Vad roligt.
Och Nille har ju du lärt känna genom sociala medier. Det var faktiskt en annan tjej där som också han aldrig hade träffat förut, men han hade känt i flera år genom sociala medier. Den typen av vänskap. Bara apropå det. Jag tycker att jag alltid gnäller så mycket på sociala medier. Så nu tänkte jag bara säga något positivt. Att det är jäkligt häftigt ändå. Att man...
Ja, men visst är det att man kan verkligen ha för liksom goda vänner. Jag hade en så otroligt rolig kväll på stan med Nille och Kristoffer Triumf i somras. Det var verkligen en fin kväll. Vad roligt. Alltså internet har ju också sina fördelar. Det är ju inte bara shit.
Ja, men Nille, han noterade också att som han sa, du har ju checkat ut. Jag lägger inte upp någonting längre, och det är faktiskt väldigt skönt. Jag kommer återgå någon gång till de här kanalerna, men just nu så är det fortfarande, känns det fortfarande som att jag har lyckats ta bort en faktor ur mitt liv som orsakar en del stress. De andra har jag inte riktigt lyckats med än. Men jag har ju ett nytt jobb, för guds skull. Det är kul.
Alltså, jag tycker det är så coolt att du bara ordnar. Du bara, trivs inte på gamla jobbet, så jag ordnar ett nytt. Och så ordnar du värsta flashiga nya jobbet av dig. Så imponerad.
Det vet jag inte om det är flashigt, men det är jävligt kul i alla fall. Och jag vet inte alls om det hör till den här bokpodden att säga, men jag har börjat jobba på...
Allt hör hit, det här är ju vår podd.
Jag har slutat som kommunikationschef och blivit PR-konsult igen och delägare i en PR-byrå. Det känns jävligt kul faktiskt. Ja, och dessutom, det som är roligt med det också är att jag faktiskt kan jobba på ställen som bokmässan och såna saker utan att det är ett dugg konstigt liksom. Att jag inte behöver representera perfekt. Något särskilt företag längre.
Ja. Ja, men så härligt alltså. Då ser vi bokmässan 2019, ja.
Ja, precis. Fasen vad jag vill göra grejer där. Det måste jag fan ta tag i. Men du, ja. Nu gled vi bort ifrån det här ett system så... Vad sa du att det hette? Ett system så...
Det heter ett system så magnifikt att det bländar.
Är det en trend att man ska ha ordet blända med?
Ja, det är ju ett ord som jag åtminstone sällan använder till vardags.
Jag tycker vi ska använda det mer. Jag gillar det. Du bländar mig med din briljans, Peppe.
Ja.
Och din förmåga att läsa multipla titlar, böcker samtidigt.
Tack, jag vet inte hur smart det är, men jag brukar faktiskt läsa flera böcker samtidigt. Hör du, kan jag berätta om en tredje bok som jag också har läst?
Ja, eller, gör det.
Det är en författare som du har introducerat för mig. En av de första böcker vi läste i den här, eller som du läste i den här podden, var Ta-Nehisi Coates. Vad hette den? Det var på engelska, jag tror du läste den.
Ja, jag tror att det var den här Between the World and Me i alla fall.
Ja.
Ja, just det. För det handlar om utforskandet av konceptet ras i Amerika. Och det författaren skriver liksom ett brev till sin 14-åriga son.
Just det.
Mm.
Och det fortsätter han med i den här Vi hade makten i 8 år, en amerikansk tragedi under rubriken. Och då skriver han har skrivit texter för The Atlantic i många herrans år, i alltså 8-9 år, måste vara 9-10 år snart faktiskt, eftersom han skriver under hela den tiden då Barack Obama var president.
Bara du kavlar upp ärmarna heter det, så kan du komma så långt som möjligt. Den är ju förhärskande i USA, så man älskar ju den där American Dream-tesen.
Ja.
Men sanningen är ju att det handlar också väldigt mycket om tur och slump och råka träffa rätt människor och... ofta så här liksom kommer det fram att men ja, det var en fattig familj, men jag hade en, du vet, mormor som var
precis
väldigt intresserad av min akademiska karriär, eller jag hade en granne som lyfte upp mig, och så måste det vara. Det säger till och med Michelle Obama pratar ju, hon,
ja.
Det känns ju som att hon på något sätt förkroppsligar den här, du kan bli vad du vill om du bara pluggar hårt, men hon lyfter ju också fram väldigt mycket förebilder, alltså de människor som har hjälpt henne genom livet. Jag träffade den här som skapade de här möjligheterna.
Precis. Och jag tror att det är så viktigt, för att jag tänker till och med, alltså jag menar, det är ju ett otroligt rasistiskt samhälle i USA. Och att till och med vita rika föräldrar köper in sina barn på universitet, hur i helvete ska någon som inte kommer liksom från samma bakgrund, eller som kommer från liksom en fattig bakgrund, ha minsta lilla chans? Det är ju nästan skrattretande, nästan som en parodi på sig själv, det här systemet. Mm. Att man betalar liksom hundratusentals dollar för att få en chans för sitt barn som kunde gå på ett universitet som i sig kostar 60 000 dollar i terminsavgifter. Det är liksom, vem är det som har råd med de här? Det är ju bara de som redan är rika som i sin tur kan hjälpa sina barn att också bli förmögna. Jag menar, men jag tycker att Ta-Nehisi Coates, han började ju förresten som bloggare. Han hade ju väldigt länge en blogg, och det är väl genom den som The Atlantic också fick upp ögonen för honom. Och han skriver också otroligt stort det var för honom att få lön, att få liksom ett vettigt arvode, att kunna tjäna pengar på sitt skrivande. Hur otroligt tacksam han var och vilken liksom enorm skillnad det hade för han och hans fru och hans dotters liv.
Jag läste också faktiskt en artikel som han skrev i The New Yorker, eller mer som en essäform kanske, om hur konfliktfyllt eller svårt var för honom när han hade fått den här enorma framgångsvågen då efter sin första roman och kommit upp sig i smöret och börja och flytta till något hippare ställe, börja checka ute på olika restauranger, flyga omkring i business class, föreläsa, allt det här, och sen då träffa sina gamla polare. Och sen så var den här liksom kända författaren, och hur jobbigt han tyckte det var, fastän han såklart var otroligt stolt och gillade sitt nya liv, så hade han så här skuldkänslor över hur himla mycket han gillade sitt nya liv som akademisk medelklass liksom,
för dem. Ja, det är ju soft att ta pengar, speciellt i det här landet alltså.
Ja, det kan man säga.
Det är ju, ja. Nej, men att, jag tycker det är, alltså, han skriver på ett sätt som lär mig jättemycket mer om USA och verkligen förstår liksom strukturerna. Eller han är kanske en av de författare som man jag tycker om att ha någorlunda bra koll, och sen när han skriver inser jag hur lite jag egentligen har förstått, och han är ganska bra på att tydligt förklara hur allting hänger ihop, alltså hur hela USAs välstånd helt enkelt baserar sig på slaveriet. Det att de vita hade gratis arbetskraft i så många herrans år.
Mm.
Och hur historien helt enkelt skrevs om. Alltså inbördeskriget här handlar ju helt enkelt om att södern var ovillig att ge ifrån sig den här rikedomen. För de var det viktigare att vara rika och ha slavar än att börja betala lön för folk som jobbar för dem.
Sen kan vi lägga, precis, kan vi lägga till särbehandling då vad gäller anställnings, arbetsrätt och bostadspolitik, som gör att de svarta liksom tvingas kvar i sin fattigdom eller i sin sociala, socioekonomiska liksom, status på så många olika sätt av de här strukturerna. Men jag kan också rekommendera honom som författare, även om jag inte har läst We Were 8 Years in Power. Läste du den på engelska eller?
Nej, jag läste den på svenska. Den kom ut på svenska och då blev det helt enkelt så för mig.
Ibland kan vi ju glömma bort att skriva på Instagram och så vad författarna heter, eftersom han är lite svår. Man förstår inte riktigt hur namnet stavas nödvändigtvis. Coates är ju Coates och Ta-Nehisi heter han. Ta-Nehisi.
Och det här är faktiskt en bok som man behöver liksom inte läsa den från pärm till pärm, men man känner att man inte orkar eller man blir överväldigad trots att den inte är så tjock. Men det räcker att, ja, men det lönar sig att bläddra den och läsa åtminstone några av de här artiklarna, för det är verkligen, det ger en större förståelse om varför USA ser ut som det gör.
Och nu ska jag säga något jättepretto och töntigt. Det är ju så jävla kul tycker jag att läsa böcker som man lär sig. Man känner sig lite smartare liksom.
Komma på sig att man styr in diskussionen på amerikansk raspolitik.
Som av en händelse läste jag en bok om hjärnan. Du anar inte hur många gånger jag har sagt det. Folk blir trötta på mig. De ska vara glada att jag inte pratar om hästar.
Ja, men det har varit överraskande mycket läsning för mig. Jag kan säga att jag har uteslutande läst i badet den här på sistone.
Men gud, att du badar så mycket, höll jag på att säga. Eller så läser du väldigt snabbt, eller så är det både och.
Ja, alltså, ja, vad ska jag svara på det? Det känns ju så här.
Du är den renaste, mest bildade människan.
Ja, det är det jag strävar efter. Att vara ren och bildad. Ja, också den tråkigaste människan. Det är faktiskt lite charmigare att vara smutsig än att vara ren, tycker jag.
Jag tycker fan inte det, Peppe. Jag tycker smutsigt är överskattat. Jag hittar noll sexappeal i så här svettiga knark-rockstars. Det har aldrig varit min grej.
Nej.
Sen måste man ju kanske inte vara vattenkammad och ha struken skjorta, men ren
varje
ska,
dag.
Ren ska man vara. Du, det är som alltid ett nöje att prata om dig, Peppe.
Och detsamma, Karin.
Vi är glada över att ni lyssnar, och glöm inte att mejla till mellanradnapodden@gmail.com eller kommentera, följ oss på Instagram och så vidare.
Tusen tack för att ni lyssnar. Det gör oss otroligt glada. Och jag är så glad över att få tala med dig, Karin. Det är faktiskt en höjdpunkt varje vecka att få göra den här podden. Det är inte alltid lätt att få till det, men när vi får till det så är det verkligen en livskvalitet höjare.
Det är det verkligen. Och hörni, glöm inte heller att checka in och kolla de här RFSU-poddarna som är jättebra. Nej,
de är faktiskt superbra.
Och de gör den också lite smartare. Åtminstone kunnigare. Du, puss och kram. Vi hörs snart igen.
Vi hörs nästa vecka. Puss, puss. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.